för en ny lektion. Vi kommer att prata om den fjärde grunden i den här boken som Sheikh Mohammed ibn Abdulwahab har skrivit. Och det är det fjärde grundbegreppet, eller den fjärde grunden, som handlar om kunskap och de lärda, hur man ska särskilja de lärda från dem som bara imiterar dem. Det fjärde grundbegreppet, klargörandet av vad kunskap är och vilka de lärda är och vad förståelse de islamiska lagarna, det vill säga al-fiqh, och vilka de lärda inom fiqh är. Klargörandet av vilka som imiterar dem men inte är från dem. Och Gud och Allah har förklarat det här grundbegreppet i början av avsnittet al-Baqara i hans uttalande: Israels avkommor, minns mina välgärningar mot er. Fram tills Israels avkommor, minns mina välgärningar mot er. Så som korantecknet innan, al-Baqara vers 40-47. Och det klargör det ytterligare, det som har sunnan uttryckt direkt angående detta med långt och klart tydligt tal för den obildade allmänheten. Trots detta blev det så att detta anses vara bland de mest underliga sakerna, och innovationer och vilseledelse anses vara det som är kunskap och förståelse av de islamiska reglerna. Och det som de älskar mest är att blanda sanning med osanning, och det blev så att det anses att den verkliga kunskapen, den som Gud den högste föreskrev för skapelsen och som han prisade, att ingen uttrycker sig med den förutom en kättare eller en galning. Och det blev så att det anses vara den som kritiserar den verkliga kunskapen och motsätter sig den och anstränger sig för att varna för den, är han som har kunskap och förståelse. Så det här är fjärde grundbegreppet, handlar om kunskap och vem man tar kunskap ifrån och vem det är som försöker leka som de lärda men egentligen inte är ifrån dem. Så vi kommer prata den här lektionen om vad det är som räknas som islamisk kunskap och hur kunskapen kategoriseras i olika kategorier och dygden utav kunskap och vem det är som räknas som en alim. Gällande de bevisen som har kommit i Koranen och Sunna när det pratas om kunskap och hur viktigt det är att ha kunskap och belöningen för det, så är betydelsen utav det islamisk kunskap. Även, som vi kommer prata om, annan kunskap kan vara nyttig också, men det som har prisats i Koranen och Sunnan är islamisk kunskap. Som Imam Shafi'i sa: Kullu al-ulumi siwa al-Qurani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi al-dini. Al-ilmu ma kana fihi qala wa haddathana wa ma siwa dhalika waswas ash-shayatini. Att all kunskap förutom Koranen är någonting man slösar sin tid med förutom hadith och fiqh i religionen. Kunskap är det som det finns, qala wa haddathana, att man säger att Allah säger och hans profet säger, och allt annat förutom det är waswas ash-shayatin, att det kommer från waswas. Och samma sak säger Ibn al-Qayyim: al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahaba hum ulul irfani. Kunskap är Allah säger och hans sändebud säger och sahaba säger, det är de som är folket av kunskap. Och det som tyder på att det är den här kunskapen som är prisad i Koranen och Sunnan är att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: wa may yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Att den Allah vill gott för ger han förståelse i religionen. Hadithen finns i Bukhari och Muslim, berättar om Muawiyah. Den kunskapen som var prisad är förståelse av religionen, som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa här. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en annan hadith att de lärda är profeternas arvtagare. För profeterna har inte ärvt bort dinar eller dirham, alltså det pengar, utan de ärvde bort kunskap. Så den som har tagit det har tagit något stort. Hadithen är berättad i Abu Dawud utav Abu Darda. Och Sheikh Ibn Uthaymeen säger om den här hadithen: det är känt att det som profeterna ärvde bort var kunskap om Allahs sharia och inget annat. För profeterna gav inte i arv kunskap om teknik och liknande till folket. Utan den kunskapen som profeterna ärvde vidare, alayhi wassalatu wassalam, var kunskapen om Allah subhanahu wa ta'alas religion. Så det här är den viktigaste kunskapen man ska sysselsätta sig med. Och kunskap, islamisk kunskap i sig, har olika nivåer. Och den bästa av all islamisk kunskap är kunskapen om ett tawhid. Kunskapen om islamisk enhet, Allahs enhet och monoteism. Så den viktigaste kunskapen man ska lära sig är om islamisk monoteism. Om Allahs namn och attribut, om Allahs uluhiyya, om Allahs rububiyya. Det här är det viktigaste man kan lära sig. Kunskap i sig delas upp i olika kategorier. Det finns kunskap som är nyttig kunskap och det finns kunskap som är skadlig. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en autentisk hadith som finns i Ibn Abi Shayba, berättat av Jabir och Sheikh Al-Albani, att den är sahih, att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: fråga Allah om att få nyttig kunskap och sök skydd hos Allah från skadlig kunskap. Vilket tyder på att kunskap i sig delas upp i två delar. Det är inte all kunskap, man kan inte säga att allting man lär sig är nyttigt. Utan viss kunskap kan vara skadligt för människan. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam uppmanade människorna här i den här autentiska hadithen att söka, be Allah om att ge en nyttig kunskap. Och samtidigt ska man söka skydd från skadlig kunskap. Det finns olika tecken som tyder på att en kunskap är nyttig, att man drar nytta av den. Och bland de sakerna är att den kunskap som är nyttig handlar om Allahs namn och attribut, så att det leder till ökad ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala och fruktan och hopp till honom, och att man sätter sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Den kunskapen som handlar om Allahs namn och attribut, det stärker ens iman och det stärker ens fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala, och det stärker ens hopp för hans belöning och det stärker ens tillit till honom. En annan sak som är tecken på att kunskapen är nyttig är att ha kunskap om det som Allah älskar och det som han hatar, vare sig det gäller trosläror eller handlingar eller tal. Så allt det som Allah subhanahu wa ta'ala älskar är påbjudet att man ska lära sig. Och man ska även lära sig om det som Allah hatar för att man ska hålla sig borta från det. En annan sak som är tecken på nyttig kunskap är att det leder till ökad ödmjukhet. Den personen som får tro för mycket om sig själv och börjar få kibber, börjar få högmod och så vidare, det betyder att den här kunskapen inte har varit nyttig för honom utan den har varit skadlig för honom. För den personen, ju mer kunskap man får, om det är nyttig kunskap, så kommer han bli mer och mer ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala och inför människorna. Sen finns det fullt med kunskap som inte har med islam att göra. Och vi som muslimer säger inte att den kunskapen inte är nyttig. Utan det finns mycket kunskap som inte har med islam att göra som man kan dra väldigt mycket nytta av också. Och man kan dela upp det i tre olika kategorier som Sheikh Ibn Uthaymeen och andra har gjort. Det finns kunskap som inte har med islam att göra som är rent av skadlig och haram att lära sig. Bland de sakerna är till exempel magi eller horoskop eller vidskepelse eller den form av filosofi som leder personen att få tvivel om sin religion eller liknande. Att lära sig om tvivel generellt. All den här kunskapen är haram att lära sig. Och som sagt, att bara att lära sig om sihr till exempel, om magi, det är någonting som är haram och det är någonting som är väldigt farligt. Så den här kunskapen ska man helt och hållet hålla sig borta ifrån. Sen finns det den form av kunskap som inte har med islam att göra, men som ger en själv nytta eller muslimerna generellt nytta. Till exempel att utbilda sig till läkare eller att utbilda sig till ingenjör eller utbilda sig till vad som helst som ger muslimerna nytta. Det här är någonting som är uppmanat att lära sig, men det är inte den form av kunskap som det har nämnts i Koranen och Sunnan, att man får starkare iman av och så vidare. En person som pluggar till ingenjör, han får inte kanske starkare iman av det han gör, men det är någonting som är nyttigt. Och bidnillah, om man gör det av en god avsikt för att han ska kunna få ett jobb så han kan försörja sig själv och sin familj, eller för att kunna bygga saker som är nyttiga för muslimer och så vidare, så är det någonting han får belöning för, bidnillah ta'ala. Men det är inte den kunskapen som det har kommit om i Koranen och Sunnan. Och sen finns det den form av kunskap som varken är skadlig eller nyttig. Det är bara man lär sig, det är oftast typ nyheter eller liknande. Det ger inte vidare mycket nytta och det kanske inte skadar den heller. Så den som är smart, han lägger sin tid på att studera den kunskap som verkligen gynnar honom. Och det är islamisk kunskap framförallt. Och även att lära sig saker som man kan dra nytta av i sin dunja. Men det han lägger först och mest vikt på är att lära sig om sin religion. För en person som har all form av dunja kunskap som man kan ha, men inte har kunskap om sin religion, så gynnar inte det honom. Men den som först och främst har islamisk kunskap och därefter lär sig annan kunskap, så kommer han dra nytta av det. Så det är det som är problemet bland många muslimer idag, att de lägger väldigt mycket vikt på olika utbildningar, att de ska lära sig olika saker utan att de har en sund grund när det kommer till islamisk kunskap. Och det är det man borde lägga mest vikt på först och främst. Så när man väl har börjat lära sig islamisk kunskap, så är det som sagt inte alls något fel att man studerar utan och lär sig och ger nytta till sig själv och muslimerna. Men det är som sagt efter att man har lärt sig om sin egen religion och om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut, om sin profet och om den här religionen. Sen kan man också kategorisera kunskapen i enlighet med hur obligerad den är att lära sig. Och det kan man dela upp i tre stycken kategorier i sig. Det finns den kunskapen som är obligatorisk för varje muslim att lära sig. Och det är profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, talib al-ilm faridatun ala kulli muslim. Att söka kunskap är obligatoriskt för varje muslim. Betydelsen utav det här att det finns en viss kunskap som alla muslimer måste känna till. Till exempel betydelsen utav vad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah betyder. Känna till grunden utav sin aqida. Känna till hur man ska utföra salat, hur man ska utföra wudu, hur man ska göra ghusl och så vidare. Sen finns det av den här obligatoriska kunskapen var en utav muslimerna. Vissa saker som kanske inte är obligatoriskt. Det blir obligatoriskt för vissa tillfällen. En person som inte gifter sig, om man inte gifter sig, så är det inte obligatoriskt att han känner till hur ett giftermål går till. Eller vilka rättigheter hans fru har över honom. Eller för kvinnan vilka rättigheter hennes man har över honom. Men när man väl gifter sig, då måste man lära sig de här sakerna. Innan man gifter sig, det är inte tillåtet att gå och gifta sig om man inte känner till kunskap om hur villkoren för en islamisk akt till exempel, hur det är. Så man går och gör någonting som är haram och går emot. Nej, man måste lära sig först och sen praktisera den kunskapen. Och samma sak om man ger sig in i handel eller liknande. Den personen som till exempel vill lära sig om, vill hålla på att köpa och sälja med aktier. Aktier är tillåtet att köpa och sälja med. Men man kan inte ge sig in i någonting förutom om man känner till det de lärde har sagt gällande den här saken. För då kanske man hamnar i någonting som är haram. Och har man hamnat i någonting som är haram utan att ha frågat om det, då har man varit bristfällig i sitt sökande av kunskap och inte tillåtet. Så viss kunskap måste man alltid kunna om ens troslära, hur man utför sin salah, hur man utför sin siyam och så vidare. Men viss kunskap kan bli obligatorisk för vissa tillfällen, som de här tillfällena. Att man ska gifta sig eller till exempel den personen som ska göra jihad, så måste man studera hur man gör det innan så man inte hamnar i någonting som är haram och så vidare. Så vissa dyrkansmoment och vissa transaktioner och liknande lär man sig vid den tiden då man ska göra det. Det här är den kunskapen som är obligatorisk för alla att lära sig. Sen finns det den kunskap som kallas för fard kifaya. Det är att om vissa muslimer lär sig det, så syndar inte resten om de inte lär sig av det. Men om alla muslimer lämnar att lära sig, så syndar allihopa. Det är till exempel att ha kunskap om tafsir, om förklaringen av Allah subhanahu wa ta'alas tal. Eller ha kunskap om förklaring på hadither. Eller ha kunskap om arvsrätt. Eller ha kunskap om Mustala al-Hadith och Surul Fiqh och så vidare. Alla de islamiska ämnena. Om det inte är någon muslim som lär sig det under en tid. Eller även på vissa platser kanske. Då syndar allihopa tillsammans. Men om det är vissa som gör det och står för den här grejen. Så man kan vända sig tillbaka. Så kan förklara de här grejerna. Då faller synden bort från resten. Och de har gjort det som är obligatoriskt för dem. Och det som tyder på den här sortens kunskapen är att Allah subhanahu wa ta'ala säger: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Att det ska vara från varje grupp, det ska finnas personer från varje grupp som lär sig fiqh och lär sig om sin religion för att varna sitt folk när de kommer tillbaka till dem, så att de ska akta sig från det som skadar dem. Så att det är uppmanat att vissa personer från varje grupp, från varje land till exempel, som åker iväg och studerar kunskap som ska kunna komma tillbaka till sina länder och lära ut den här kunskapen. Men om det inte finns några som gör det, då syndar de resten av personerna. För det måste finnas varje plats och varje land personer som kan ha studerat islamisk kunskap för att lära ut den. Och det här var också, just den här versen som finns i surat Tauba, var Jama Islamia universitetet i Medinas motto. Det här att det var just att folk skulle komma från varje land för att komma dit och studera, för att kunna komma tillbaka till sitt folk och göra dawa. Så det här är någonting som är viktigt, att det ska finnas bland i varje land och även så gott som möjligt i olika städer folk som kommer därifrån, åker iväg och studerar och lär sig om sin religion, som ska kunna komma tillbaka för att sprida den islamiska kunskapen. Den tredje kategorin utav den här formen av kunskap är den rekommenderade kunskapen. Och det är när det finns en grupp utav personer som har gjort det som är obligatoriskt för dem. Och det även att resten studerar den här kunskapen, då är det bara rekommenderat för dem. Till exempel som vi sa, om det finns en grupp utav muslimer som studerar tafsir och hadith. Om resten utav muslimer också studerar den här saken, så är det rekommenderat att de får belöning för det, men det är inte obligatoriskt för dem. Så det är viss kunskap som man måste lära sig. Och viss kunskap som det är rekommenderat att lära sig. Det finns också olika dygder och belöningar för att söka kunskap. Och det finns otroligt mycket belöningar. En av de klaraste och tydligaste grejerna som tyder på hur bra det är att ha kunskap. Att ingen människa vill bli kallad okunnig och alla människor vill bli kallade kunniga. Om man säger till någon person, du är en okunnig människa, då blir man irriterad. Om man säger du är kunnig så blir man glad. Och det här är någonting som alla människor känner till. Man vill aldrig tillskriva sig att vara okunnig och man vill alltid ha kunskap. Sen finns det väldigt många verser i Koranen som tyder på hur bra det är att söka kunskap. Och bland de verserna är att Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ. Och säg, min herre öka mig i kunskap. Att Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat sin profet sallallahu alaihi wasallam att han ska göra den här duan, att Allah ska öka honom i kunskap. Och den som läser igenom hela Koranen från början till slut ser att Allah subhanahu wa ta'ala aldrig beordrade sin profet att be om någonting, att ökas i någonting förutom kunskap. Det här säger Hafid ibn Hajar, att det har inte kommit någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam blivit beordrad att be om mer av förutom kunskap. Vilket tyder på vilken otroligt vikt kunskap har. En annan sak som tyder på vikten utav att söka kunskap är att Allah subhanahu wa ta'ala säger innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. De enda som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala är de lärda. Så om man vill verkligen ha fruktan av Allah subhanahu wa ta'ala, och liman khafa maqama rabbihi jannatan, den som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala får två paradis som det har kommit. Det har kommit olika belöningar för att ha en fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de enda som verkligen fruktar Allah subhanahu wa ta'ala är de som har kunskap. För om man inte har kunskap om Allah och hans religion så kommer man inte kunna frukta Allah subhanahu wa ta'ala på ett sunt sätt. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger يَرْفَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Att Allah upphöjer de troende bland er och de lärda i nivåer. Så ju mer kunskap och tro man har, ju högre nivåer kommer man hos Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak som tyder på vikten av att söka kunskap och vikten av de lärda och vilken status de har är att Allah subhanahu wa ta'ala säger شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَعُلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Att Allah bevittnar att ingen har rätt att dyrkas förutom honom, och det gör även hans änglar och de lärda. Och Sheikh Ubaid, som har förklarat den här boken, sa att beviset från versen är att Allah gjorde de lärda till vittnen tillsammans med sig själv och sina änglar om hans enhet. Vilket tyder på vilken otrolig status de har. Och vilket tyder på att man ska acceptera deras vittnesmål, för att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort dem till vittnen för den här saken. Det har även kommit väldigt många hadither utav profeten sallallahu alaihi wasallam där han uppmanade till att man skulle söka kunskap. Profeten sallallahu alaihi wasallam har om och om igen uppmanat sina sahabas och muslimerna efter att de ska lära sig kunskap. Och det finns en omfattande hadith berättad utav Abu Darda där det nämns olika saker som tyder på hur bra det är att söka kunskap. Det första profeten sallallahu alaihi wasallam säger men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-janna. Att den som färdas på en väg där han söker kunskap kommer Allah göra vägen till paradiset lätt för honom. För att när man söker kunskap och när man studerar och lär sig om den här religionen så kommer man lära sig om nya saker man kan göra för att komma närmare paradiset. Så ju mer kunskap man har, ju mer man implementerar den här kunskapen, ju lättare kommer vägen till paradiset vara. Så den som verkligen vill ha en lätt väg för sig för att komma till paradiset ska ägna stor del av sin tid till att lära sig kunskap. Och efter det säger profeten sallallahu alaihi wasallam, och änglarna lägger ner sina vingar på den sökande av kunskap i nöjdhet med det han gör. Så det här är en av de stora dygderna som det finns att söka kunskap. Att änglarna som finns runt omkring oss hela tiden lägger sina vingar på den som söker kunskap i nöjdhet med det han gör. Sheikh Falah Ismail säger, det vill säga att de stödjer honom, änglarna, och de bevarar honom. Och de ber för honom att han ska vara frisk och få framgång samtidigt som de ödmjukar sig inför de studerande. Så att bara den här grejen att man, när man går på den här vägen och man färdas för att lära sig kunskap, så har man att änglarna lägger sina vingar på en för att be en om att man ska få framgång och ödmjukar sig inför en, är en otrolig dygd som den sökande av kunskap får. Och sen säger profeten sallallahu alaihi wasallam, och den lärda ber allt i himlarna och jorden om förlåtelse för till och med fisken i vattnet, att den personen som lär ut kunskap, att allting som finns runt omkring en ber ständigt om förlåtelse för den. Och vissa av de lärda förklarar det här med att den personen som kan kunskap och lär ut kunskapen, som eller med, lär ut bland de sakerna att man ska vara snäll mot människor och att man ska vara snäll mot djuren och vara lugn med djuren och när man ska behandla dem bra. Och av den anledningen så belöningen för det att allting ber om förlåtelse för den. Så till och med fisken i vattnet ber om förlåtelse för den lärde. Och sen säger profeten sallallahu alaihi wasallam, och den lärdes dygd över dyrkaren är likt fullmånens dygd över de resterade stjärnorna. Nytta som man drar utav månen, fullmånen, är samma dygd har de lärda över resterande stjärnorna. Och särskilt personer som har varit i platser där det är kolsvart, där det inte finns någon annan ljus, märker skillnaden av vilken nytta man drar utav fullmånen och de resterande stjärnorna. Jag kommer ihåg till exempel när jag befann mig i Yemen och studerade där det inte fanns några ljus på gatorna på kvällarna. När det var fullmåne så kunde man gå till moskén vid Fajr, och när det inte var fullmåne så behövde man ficklampa. För att månen ger så pass mycket ljus som man kan dra nytta av. Och samma sak med de lärda. De ger ljus till sig själva och de ger ljus till andra. Till skillnad från stjärnorna som bara är vackra i sig. Och de lärda är profeternas arvtagare. Som vi nämnde i hadithen förut, säger profeten sedan vidare. Och Sheikh Falah säger att anledningen till det är att de som ärver från en annan person är de som är närmast den personen. Vilka är det som får arvet? Det är pappan, det är sonen, det är brodern, systern och så vidare. Och samma sak, den som får arvet utav profeterna är de som är närmast dem. Vilket är de lärda. Och det är de som är närmast Allah subhanahu wa ta'ala efter profeterna. Så den här hadithen är en omfattande hadith som tyder på hur bra det är att söka kunskap. Och en annan hadith berättar utav Abu Huraira, som finns i Sahih Muslim, så säger profeten sallallahu alaihi wasallam, där han också nämner att den som färdas på en väg där han söker kunskap får en underlättad väg till paradiset, så säger också profeten sallallahu alaihi wasallam att det finns inte ett folk som samlas i ett av Allahs hus, och i en annan riwaya i ett hus, vilket hus det än är, vare sig det är moské eller inte, och studerar kunskap och läser Allah subhanahu wa ta'alas bok och lär sig den sinsemellan, förutom att änglarna kommer och omringar dem och det kommer ner barmhärtighet mellan dem och rashiat alaihim urrahma och nazalat alaihim ussakina och dhakarahum Allah fi man inda, och Allah subhanahu wa ta'ala nämner dem hos dem som är hos honom, alltså bland änglarna som finns hos honom. Så att genom att man samlas så här som vi gör, så ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska vara bland dem som Allah subhanahu wa ta'ala nämner bland de som är hos honom. Amen. Det här är några av de haditherna som har kommit om vikten av att söka kunskap. Salaf, de tidiga lärda, de förstod den här vikten av att söka kunskap. Därav såg man vilken otrolig vikt de la på att söka kunskap. Och man såg hur till exempel Jabir ibn Abdullah reste en hel månad bara för att höra en hadith. Han reste en hel månad på kamel från Medina och begav sig till Sham, till Syrien, bara för att höra en hadith från en annan sahabi som han inte hade hört. Och andra sahabas gjorde liknande grejer, och de tabi'in som kom efter, de ägnade sina liv på resa runt för att samla ihop hadither och lära sig kunskap av olika av de lärda. Och resor på den tiden var inte som resor på våran tid, det fanns väldigt mycket faror ute på vägarna. Det var väldigt tungt och jobbigt, men de gjorde den här grejen för att samla ihop kunskap. Och det har kommit många uttalanden, de gjorde inte bara det här med sina handlingar, utan det har kommit många uttalanden också från Salaf som tyder på hur viktigt det är att söka kunskap. Bland dem är uttalet av Imam Zuhri, som är en av studenterna till Sahabas, sa Allah har inte dyrkats med någonting bättre än kunskap. Det här är den bästa formen av dyrka man kan göra. Och Imam Shafi'i sa att läsa hadith och lära sig kunskap är bättre än att be de frivilliga bönerna. Och det har kommit en annan uttalande från honom. Bättre än frivilliga handlingar generellt. Så kunskap är den bästa handlingen man kan göra efter det som är obligatoriskt för. Man måste be sina 5-dagliga böner och så vidare. Men att söka kunskap går före att be till exempel frivilliga böner och liknande. Ett annat uttalande från Mohammed ibn Sirin, som också var en av studenterna till Sahabas, som tyder på hur viktigt det är att man söker kunskap och inte bara sysselsätter sig med dyrkan utan att söka kunskap, är att han sa: Vissa människor lämnade att studera kunskap, så de tog ställen till sina böneplatser och de bad och fastade tills att deras hud torkade in till skelettet. Därefter gick de emot sunnan, så de gick under. Nej vid Allah, som endast han, och det är endast han som har rätt att dyrkas. Ingen person har handlat i enlighet med okunskap, förutom att det han förstör, att han förstör mer än det han rättar till. Så det här är någonting som har nämnts från flera utav Salaf, vikten utav att man lär sig kunskap. Ett av de stora problemen som till exempel Khawarij hamnade i var att de inte valde att studera kunskap hos Sahaba. Så de läste Koranen från sig själv och de förstod det inte. De hade inte förståelse i religionen. Vilket ledde, och de sysslade istället väldigt mycket med dyrkan. Och de gjorde till och med mer dyrkan än många utav Sahabas. Vilket ledde till att de förstördes. Och de hamnade vilse. Och det ledde till att de gjorde uppror och krigade mot muslimerna. Samma sak med sufister. Att de har vänt sig från att lära sig kunskap. Så de började hitta på egna former av dyrkan. De gick emot sunnan. Och som Mohammed bin Sirin sa, så förstördes de här människorna. Så att inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala baserat på kunskap är någonting som är väldigt farligt. Och det är någonting som leder till att man hamnar i ett tillstånd som liknar de kristna som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala baserat på okunskap. Sufyan al-Thawri säger, sa, som var en av de stora från Salaf: jag känner inte till en dyrkan som är bättre än att lära ut kunskap. Att lära ut kunskap var den bästa dyrkan som han sa att han kände till. Och Hassan al-Basri sa, som var en av de stora studenterna till Sahabas: ett ämne av kunskap som jag lär mig är mer älskvärt till mig än denna dunja och det som finns där i. Att, för det här tyder på vilken otrolig vikt det var kunskap hade i deras hjärtan. Att de brydde sig inte om dunja, utan det viktigaste var för dem att de lärde sig kunskap och implementerade det de lärde sig. Imam Zuhri sa också: att lära sig under ett års tid är bättre än att dyrka Allah i 100 år. Vilket också tyder på vilken otrolig position kunskap hade i deras hjärtan. De ansåg att det var bättre att lära sig ett år än att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, som inte var baserat på kunskap i 100 års tid. Och Abdurrahman ibn Mahdi, en av de tidiga salaf, sa: en man har mer behov av kunskap än av mat och dryck. Och det här är även sagt av Imam Ahmed. Att han säger att mannen har mer behov av kunskap än av mat och dryck. För han säger att mat och dryck behöver man 2-3 gånger per dag. Men kunskap behöver man i alla dagens tillfällen. En sak som kan vara oklart för många personer när man pratar om kunskap, och även som Sheikhen tar upp här i boken, är att man ska inte få reda på vad kunskap är bara, utan man ska kunna veta vilka som räknas som ulema. Och det är någonting som är oklart för många personer när de börjar praktisera ibland. Att alla personer säger: det här är en alim, det här är en alim. Man kan inte skilja mellan vem som är en alim på riktigt och vem som bara försöker imitera ulema och ta deras position utav att de är bland dem. Ibn al-Qayyim säger att islams lärda inom fiqh är de vars fatawa sprids bland folket, som Allah valde ut att kunna förstå bestämmelserna och förstå vad som är tillåtet och förbjudet. De är på jorden likt stjärnor i himlen, som de vilseleda vägleds av i mörkret. Så man ser att de här är lärda som är kända för sin kunskap. Deras fatawas, det är de som sprids bland folket. Det är de som är kända för sin kunskap. Inte som vissa personer som pratar om saker och ting som har med till exempel tekfir att göra, eller jihad eller liknande ämnen. Och sen om du, de pratar aldrig om någonting annat som har med religionen att göra. De pratar inte om hur man ska rena sig inför salat. De pratar inte om salat, zakat. De säger: nej, det där kan ni fråga de lärda om. Men de kan inte fråga om andra saker. Nej, det är inte de här människorna som får ge fatwa. De som får ge fatwa är de som är kända för sin kunskap. Som i vår tid, som Sheikh Unabas, Sheikh Unathamin, Sheikh Al-Albani, Sheikh Mopil och så vidare. De här personerna är kända för sin kunskap, och deras fatawas är de som sprids bland folket. Och inte de här människorna som bara pratar om vissa enstaka saker som politiska händelser och så vidare. De här räknas inte som lärda som man ska ta fatawas ifrån. Däremot är det inte ett villkor att den lärde kan allting. Det finns ingen lärd människa som kan alla saker. Så som Ibn Abdul Barr sa, den stora imamen från 400-talet: den lärde är inte fri från misstag. Så den som begår lite misstag och har mycket rätt räknas som en alim. Och den som har lite rätt och mycket fel är en jahil, alltså en okunnig person. Och de lärda har olika attribut som man kan särskilja dem från. Att det är riktiga lärda som man ska ta kunskap ifrån. Och författaren Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah nämnde de här 7 verserna som finns i surat al-Baqarah, där Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar judarna och tilltalar dem gällande att de hade kunskap om olika saker och att de inte lever upp till den riktiga lärdes attribut. Så vi ska läsa några av de här verserna och vad Sheikh Falah Ismail förklarar de här verserna med. Första versen är att Allah subhanahu wa ta'ala säger: Å Israels barn, kom ihåg min välsignelse som jag välsignade er med, och lev upp till min plikt, min pakt, så ska jag leva upp till eran, och frukta endast mig, och tro på det vi sänt ned som bekräftar det som finns hos er, och var inte de första som förnekade. Så Sheikh Falah Ismail säger att det första attributet som de lärda har är att Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat dem. Och välsignelse är att man är välsignad i att man går på den raka vägen. Om man går på den raka vägen som nämns i surat al-Fatiha, ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina namta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dalin. Att man går på den vägen som Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat, det vill säga att man inte går på de kristnas väg som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala utan kunskap. Man inte går på judarnas väg som dyrkar, som hade kunskap men inte agerade i enlighet med den. Så de som Allah har välsignat, det är de som har kunskap och agerar i enlighet med den. Så det är det första attributet som de lärda, riktiga lärda har. Och även ett av deras attribut är som Allah subhanahu wa ta'ala säger: och frukta endast mig. Så Allah subhanahu wa ta'ala obligerade för de lärda och alla andra människor att man endast ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här som Sheikh Falah säger är en utav de största tecknena som man kan skilja mellan folket av sanning och falskhet mot. Att de fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och de har Guds fruktan. Vilket leder till dem till att de handlar i enlighet med det de har beordrats med. Och håller sig borta från det de har förbjudits från att göra. Så de har inte bara kunskap utan de handlar i enlighet med det som är beordrat. Och de håller sig borta från det som är förbjudet. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger efter: Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Och sälj inte mina verser för ett litet pris. Det vill säga att de vill inte få ut från kunskapen som de har någonting från detta liv. Och de vill endast ha det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det, även det här är en av de största tecknena som skiljer mellan en riktig lärd från de som bara försöker imitera dem. Att de som verkligen har kunskap, de sprider sin kunskap och de lär sig sin kunskap för att de vill komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de gör inte det här för att de vill tjäna pengar på det. Och så fort någon ger dem pengar för att de ska ändra sina fatawas eller liknande, så springer de inte efter de här människorna. Utan de är stadfasta i sin kunskap. Och de försöker inte tjäna några pengar på deras kunskap som de har. Utan de har skaffat sig kunskapen och de sprider den för att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Och blanda inte sanning med falskhet och göm inte sanningen samtidigt som ni vet. Så en av de tecknena som de riktiga lärda har är att de inte sammanblandar sanningen med falskhet och att de inte gömmer sanningen, utan de sprider sanningen även om människorna skulle klandra dem. لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. De är inte rädda för att människor ska klandra dem för det de sprider. Så de riktiga lärda, de sprider sanningen till vem det än är, på vilken plats det än är. Och de är inte rädda för att människor ska klandra dem för det de håller på med och det de sprider. Utan man fruktar endast Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan sak är att de inte blandar sanningen med falskhet. De blandar inte sunna med bidah. Utan de sprider Allah subhanahu wa ta'ala, profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och de blandar inte det med falskhet som bidah och liknande. Och de påbjuder det goda och förbjuder det onda enligt med shariaens principer. Och sen säger Allah: وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Och etablera bönen och ge av allmosan och gör ruku med dem som gör ruku. Det vill säga att deras handlingar stämmer i enlighet med deras kall. På samma sätt som de kallar till att göra goda handlingar, så lever de upp till de här goda handlingarna själv. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger efter: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Påbjuder ni människorna med gott och glömmer er själva samtidigt som ni läser från boken, har ni inget förstånd. Och även det här är ett av de klaraste tecknena för de riktiga människorna utav kunskap, de riktiga personerna som har kunskap. Att när de påbjuder med någonting, så är det de första som implementerar den här saken själv. Och när de förbjuder människor från någonting så är de första som håller sig borta från den här saken själv. Och det är det man ser att de riktiga ulema ständigt gör. Att de verkligen praktiserar sin kunskap. När de påbjuder människor att göra saker så ser man inte att de agerar i motsatsen till det de påbjuder. Och när de förbjuder människor att göra saker så ser man inte att de själva hamnar i de här sakerna. Det här är en av de klara och tydliga tecknena på att det är människor som har riktig kunskap. Det har även kommit en hadith om en person som är i helvetet, som är likt en åsna som straffas i helvetet. Och du sägs till honom: brukar inte du påbjuda människor med det goda och förbjuda dem från det onda? Så sa han: jo, jag brukade påbjuda det goda, men jag gjorde inte det själv. Och jag brukade förbjuda det onda, jag gjorde det själv. Så det här är ett av de straffen som de människorna får. Det här är några av de verserna som tyder på hur man ska särskilja mellan de som är de riktiga lärda från de som inte är de riktiga lärda. Och Sheikh Ubaid säger att det inte bara är de här 7 verserna som författaren nämner, utan det börjar med vers 40 i surat al-Baqarah och fortsätter till vers 120. Och om vi skulle Sheikhen säger, om vi skulle förklara varje vers och hur de uppmanar till kunskap och klandrar de som låtsas ha kunskap, så skulle det kräva väldigt många sidors förklaring. Så vi nöjer oss med de här verserna som Sheikhen nämnde. En annan sak, hur man ska kunna särskilja mellan de riktiga lärda och de som bara imiterar de riktiga lärda. Så Sheikh Falah säger att de riktiga lärda är de som sprider den ärvda kunskapen. För att profeterna ärvde bort kunskap. Så de riktiga lärda är de som sprider den här ärvda kunskapen. Vilket är Koranen och Sunnan av Salafs förståelse. Och då är inte de som sprider vidare till exempel så kallad islamisk filosofi. För det här är inte ärvd kunskap. Ärvd kunskap är det som kommer från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han hade ingenting med det här att göra. Och det var inte ärvd kunskap. Är inte de här olika så kallade islamiska politiska ideologierna som finns idag. För den här kunskapen är inte ärvd från profeterna. Och det är inte så kallade islamiska tankesätt som har kommit upp idag. Eller liknande. Alla de här sakerna, det är inte ärvd kunskap. Eller ilm al-mawruth som man säger. Utan ärvd kunskap är det som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam, vilket är Koranen och Sunnan och även förståelsen utav as-salaf. Och en sak som också tyder på hur man ska skilja mellan de sanna lärda är att de lägger väldigt mycket vikt på att sprida aqida. Att de lägger vikt på att korrigera rätt aqida. Och det är ett av de attributen som de sanna lärda har. Man ser till exempel ett exempel på det här. Sheikh ibn Baz i våran tid. De har samlat ihop alla hans fatawas och småböcker som han har skrivit i 30 volymer. Och de första 9 volymerna utav det här handlar om aqida. Så första och största delen utav hans boksamling Majmul Fatawa handlar om tawhid och aqida. För att det är det här som de lärda lägger vikt på. Samma sak Sheikh al-Islam ibn Taymiyyahs Majmul Fatawa som har samlats ihop, som är 37 volymer. De första, jag tror det är 12 volymerna, handlar om aqida också. För det är det här som de lärda ständigt lägger vikt på. De har samlat ihop Sheikh al-Albanis uttalande gällande aqida från hans böcker. Och jag tror att det är en boksamling på över 10-12 volymer någonting. Så det här är någonting som de lärda ständigt lägger vikt på. Att förklara detta aqida. För de går på den vägen som profeterna alayhi wassalatu wassalam gick på. Och det var framförallt att förklara detta aqida för människorna. En annan sak som tyder på hur man ska särskilja de riktiga lärda från de som försöker imitera dem är deras stadfasthet när det kommer till prövningar. När det kommer till prövningar i den muslimska umman så håller de sig stadfasta och vinglar inte med vinden. Om människorna vill att de ska säga så springer de inte efter dem. Utan det viktigaste är att de håller sig fast vid Koranen och Sunnan. Ett exempel på det. Vi pratade om uppror förut med Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf som hade dödat 100 000 människor. Så man kan tänka att han hade attackerat Kaaba och han hade dödat sahabas och liknande. Människorna kom till Al-Hassan al-Basri som var en av de största lärda på den tiden och sa att vi måste få göra uppror. Säg till oss att vi ska göra uppror så vi alla går ut. Så han sa att Hajjaj ibn Yusuf är ett av Allahs straff. Ni kommer aldrig kunna ta bort Allahs straff med era svärd. Utan vänd er till Allah subhanahu wa ta'ala och be om förlåtelse och underkasta till er till honom, så kommer han lyfta bort det här straffet från er. Och de lydde inte honom och de gick ut och gjorde uppror och alla blev dödade. Och så sa Hassan al-Basri att de här människorna, de skyndade sig till svärden, så de förlitades till svärden. De har aldrig kommit med någonting gott. Samma sak när Imam Ahmed, när den här stora prövningen kom och över 20 år så blev människorna prövade och tvingade att ha fel akida. Och människorna kom till honom och bad honom att de skulle göra uppror. Så sa han, nej, blodet, blodet. Det här går emot vad al-Athar säger, vad haditerna säger. Så trots den här prövningen, de ville få honom att komma igång att göra det här. Och han sa, nej, nej, gör inte det här. Samma sak var fallet. Vi pratade om det här upproret som skedde i Algeriet. De personer som ville göra upproret kom till Sheikh al-Albani. De kom till Sheikh al-Bas och Sheikh al-Thamin och sa, ge oss bara fatawa så vi kan göra det. Och de sa ständigt, nej, det här kommer aldrig, ni kommer aldrig kunna lyckas med den här grejen, för det går emot islam. Så de sa, nej, de här fattar inte vad de pratar om, de fattar inte den nutida situationen, de fattar inte politik. Gjorde uppror, det där att 250 000 muslimer dog och ingen sharia etablerades. Så att de lärda har ständigt stadfasthet när det kommer till de här prövningarna. Samma sak när det kom de här konflikterna som har skett nu. Olika personer som ger fatawas i tvn. Som inte har kunskap egentligen. De ger ut och säger ni ska göra uppror i Libyen och gå ut och ni kommer gå så bra. Vad fuckakum Allah och sådär och sådär. Och så de lärda säger nej, gör inte det här. Det här kommer leda till större problem. Kolla vilket kaos det leder till. Och därför säger vissa av Salaf att när fitnan är på väg så känner bara de lärda till den. Och när fitnan har uppstått och den har kommit, då känner alla till den. Så innan fitnan var på väg, till exempel i de här länderna, så kände de lärda till, nej, det här kommer leda till problem, det här kommer leda till kaos, det här kommer vara värre än vad det är innan. Och sen, efter fitnan var över, de 2000 muslimer var döda, kvinnorna var våldtagna, folk hade fått svagare iman för att de hade sett människor, hade gjort hemska saker i islams namn, då kunde alla människor se att det var fel. Men det var först efter det var färdigt. Och hade man lyssnat på de lärda innan, som var stadfasta i de här prövningarna, så hade inte de här problemen uppstått. Och en annan sak som tyder på vilka de riktiga lärda är, att de ständigt lägger vikt på att man ska följa profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Den personen som de kallar till är profeten sallallahu alaihi wa sallam, att man ska följa honom. De håller inte på att kalla till olika personer. De håller inte på att kalla till olika organisationer. Följ vår organisation, var med i vår politiska organisation. Följ den här personen, den bästa att följa. Nej, det har ingenting med det att göra. Det de lägger vikt på att man ska kalla till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, för att de vet att alla människor kan göra rätt och fel. Självklart så upphöjer man de lärda och ger dem deras respekt. Men man kallar inte till någon person. Och de lärda, de riktiga lärda, kallar aldrig till en organisation eller till personer och liknande. Utan de kallar till Koranen och sunnan. Det är det viktigaste hos dem. En annan sak som man kan känna igen de riktiga lärda igenom är att de lägger enorm vikt på profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Att praktisera även de minsta grejerna i sunnan. Och de säger inte att sunnan kan delas upp i skal och kärna som vissa säger. Lubba qishr. Som de säger att sunnan är som en nöt ungefär. Det finns ett skal som är halvviktiga saker. Och så finns det kärnan som är det viktiga. Kärnan är det viktigaste, att man ska ha tro och så vidare. Och skalet, det är det man kan plocka av utan att det egentligen skadar nöten. Så till exempel, de säger att man inte behöver ha skägg. Det där är bara en del av skalet. Där kan man plocka bort. Eller att man, hur man ska klä sig liknande. Det här är bara en del av skal, där kan man plocka bort. Det finns människor som pratar på det här sättet idag. Och det är tyvärr väldigt många. Men de lärda lägger aldrig vikt på det. Utan de börjar, det viktigaste de lägger vikt på är akida. Men de lägger även vikt på allting som sunnan har kommit med. Och de säger inte att vissa saker inte är viktiga i sunnan. Allting som finns i sunnan är viktigt. Sen behöver det inte vara så alltid obligatoriskt att praktisera inom sunnan. Men man säger inte att det inte är viktigt. Utan det kan finnas vissa saker som är mustahab, det är rekommenderat att göra. Men man ska aldrig någonsin säga att någonting från profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna inte är viktigt. Och nästa lektion som vi kommer att prata om, så kommer vi prata om vilka man inte ska ta kunskap ifrån. Det här är de som man ska ta kunskap ifrån. De riktiga lärda som följer profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Följer en förståelse av salaf och lever upp till de här attributen som vi pratade om. Och nästa lektion så kommer vi prata om vilka man inte tar kunskap ifrån. Och de som försöker imitera de lärda men inte ifrån dem, som författaren pratade om. Och det här var allt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.